förmåga att moralisera. Fick jag ett mejl från ett bokförlag som ville göra reklam för en bok som precis hade publicerats. Och i det här mejlet så fanns en artikel som introducerade frågan som den här boken handlade om. Den frågan som boken försökte besvara. Och rubriken för artikeln var "Den dolda cancern i våra kyrkor". Den dolda cancern i våra kyrkor. Och jag när jag läste den studsade till. Cancer. Är det ett ord man får kasta runt hur som helst? Cancer. Alltså jag vet inte hur många vänner och bekanta jag har som har dött i cancer. Men det är många. Cancer. Och samtidigt så tror jag, även om jag inte är helt värdig, men jag tror att i det här fallet så var det här språkbruket befogat. Cancer. Det finns saker som tar död på församlingen. Det finns saker som håller sig dolda och som dödar församlingskroppen inifrån. Det finns saker som församlingar måste kämpa emot. Som om församlingens liv hängde på det. För att församlingens liv hänger på det. Idag har vi framför oss en vers som lyfter ett problem. Och jag tror inte att vi kan kalla det här problemet för en cancer. Jag tror inte att det är befogat att göra det. Men det här är ett problem som även om det inte tar död på församlingar som cancer gör. Så är det ett problem som blockerar sann gemenskap. Gemensam växt i Kristus. Det är jag-problemet. Jag-problemet. Jag, mig och mitt. Det är när jag är så uppslukad av mig själv att jag skymmer sikten liksom. Att det hindrar mig från att ta in vad andra personer faktiskt vill säga till mig. Och den här versen, vers 21, det är en vers som fungerar som en övergång från en tanke till en annan. Ni minns att Paulus i vers 18 uppmanade församlingen att låta sig uppfyllas av den helige ande. Och det är alltså i kontrast till hur de levde innan de kom till tro. De samlades, de drack sig berusade på vin. Och Paulus säger, nej, berusa er inte på vin. Det är det till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden. Och sen går texten vidare och ger fem verb i participform. Alltså det finns en huvudsaklig uppmaning. Låt er uppfyllas av anden. Och sen så säger Paulus, talande till varandra, alltså medan ni uppfylls av anden så sker de här sakerna talande till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, sjungande och spelande för Herren i era hjärtan. Så de tre verben tittar vi på igen predikan. Och sen så säger Paulus, tackande alltid vår Gud och far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Och det var förra predikan. Och sen ser det ut som att tanken är färdig eftersom stycket i våra svenska biblar tar slut. Men i nästa vers, vers 21, så talas Paulus det sista verbet i den här passivformen. Det är alltså tydligt kopplat till vers 18 om att låta sig uppfyllas av anden. Och nu kommer det sista verbet, nämligen underordnande varandra i vördnad eller fruktan för Kristus. Så fem verb här som beskriver vad som händer när vi blir uppfylld av anden. De fyra första handlar i hög grad, inte uteslutande, men i hög grad om den här vertikala relationen mellan den troende eller mellan den församlingen och Gud. Men det sista handlar i lika hög grad om den horisontella relationen mellan oss i församlingen. Och det är verkligen ett övernaturligt verk, vi ska se det om en stund. Men texten här går vidare. I vers 22 till vers 9 i nästa kapitel fortsätter Paulus tanken om att vara uppfylld av anden, vad som händer när vi är uppfylld av anden, men samtidigt smalnar han av tanken till att handla om auktoritet och underordning. Han talar om auktoritet och underordning i äktenskapet först och sen i familjen. Alltså äktenskapet mellan man och hustru och sen i familjen mellan föräldrar och barn Och till sist på arbetsplatsen mellan det som den här texten kallar för tjänare och herre. Så den här texten, den här versen, vers 21, är tydligt kopplad till vers 18 och vad som händer när vi blir uppfyllda av anden. Men den introducerar också en ny tanke om auktoritet och underordning. Så den här versen fungerar som en övergång. Och det gör den ju inte mindre viktig. Tvärtom. Den här versen ger ett unikt bidrag in i resonemanget som har gått före, i vad som händer när vi blir uppfyllda av anden. Den beskriver hur anden påverkar vår gemenskap, våra relationer. Men så lägger den också grunden för hela det kommande resonemanget om auktoritet. Och om vi missar budskapet i den här versen, så finns det en risk att det kommande resonemanget mynnar ut i exploatering, ohälsosamma relationer. Så det innebär att när vi tittar på de kommande verserna i de söndagar som följer, jag ska ju predika här med 5 söndagar i rad, och vi ska titta på det här med underordning, så kommer jag att behöva hänvisa tillbaka till den här versen och den här predikan. För att här får vi med ett perspektiv som vi måste hålla i vår tanke när vi tittar på de andra. Så, nu tittar vi på texten. Jag delar upp det som är kvar på nya i 3 punkter. I den första punkten, det är den längsta, måste vi skapa klarhet i ett missförstånd som ofta uppstår när vi tittar på den här versen. När man tittar på den här versen. Nämligen frågan om vad menar egentligen Paulus med varandra? Och jag kallar punkten helt enkelt för innebörden av varandra. Det är första punkten, den längsta punkten. I den andra punkten ska vi titta på det problem som den här uppmaningen försöker lösa. Alltså vi skjuter in oss på problemet. Och jag kallar den punkten för hindret för sann gemenskap. Och sen i den tredje punkten ska vi se mer positivt. Vad är Paulus faktiskt föreskriver och hur det tar sig ut i församlingens gemensamma liv? Den punkten kallar jag för den andefyllda gemenskapens kännetecken. Så långt så att nästa behöver en andningspaus. Den andefyllda gemenskapens kännetecken. Men, punkt nummer 1, innebörden av varandra. Innan vi kan förstå vad den här texten vill säga, ställs vi inför vad teologerna kallar för ett crux interpretum. Ett problem i texten. En svårighet. Och svårigheten har med auktoritet och underordnande att göra. Här säger Paulus att när församlingen är uppfylld av anden, så kommer vi att underordna oss varandra. Okej? Men i nästa vers uppmanar han de gifta kvinnorna att underordna sig sina män. Känner ni att det finns en spänning här? Underordna er varandra, och sen är det ganska ensidig underordning. Ni kvinnor underordnar era män. Och det går inte att komma undan med att säga att det är skillnad på underordna och underordna. Att det liksom är olika ord i verserna. Nej, det är inte olika ord. Det är ett ord. Faktum är att i vers 22 finns det inte något verb alls. Det är en nominalsats. Alltså det är en sats där verbet är underförstått. Där det pekar tillbaka till förra versen. Där det står underordna er varandra. Så Paulus säger under i vers 21, underordnande er varandra i Kristus, i fruktan för Kristus. Och sen i vers 22 säger han, kvinnorna till sina män som till Herren. Det är inte olika ord, det är precis samma idé som är i vers 21 och 22. Okej? Och sen går han ju vidare och beskriver hur barnen ska lyda sina föräldrar och hur tjänarna ska lyda sina herrar. Så vad menar Paulus? Ska alla underordna sig varandra på samma sätt? Vad menar han med varandra här? Om detta tvister, det lärde jag. Det lärde jag. Och innan vi kommer till det, för vi ska komma till det, låt oss bara stanna upp ett ögonblick och konstatera att anledningen till att det här är ett sådant omdiskuterat problem är att frågan om auktoritet i vår kultur är en synnerligen het potatis. Vi har en inlärd kulturell reflex Att så fort någon gör anspråk på auktoritet som har bäring på mitt liv, ja, men då ser jag det som tyranni och förtryck. Och dessutom reagerar jag i ordet underordnad, eftersom vi förknippar det ordet med passivitet och svaghet och brist på värde. Men båda de här idéerna är missuppfattningar och karikatyrer. Att underordna sig handlar ingenting om svaghet eller passivitet. Det handlar om att reglera sin kraft. Att kontrollera sin kraft utifrån en given struktur. Och med det sagt måste jag också säga att det här ordet, underordna, det är ett starkt ord. Det går inte att liksom förminska det på något sätt. Det är en bild av en soldat på ett regemente som är underordnad sin officer. Alltså, vad kännetecknar en soldat på ett regemente? Massa saker. Men det tydligaste i det här sammanhanget är att den personen har avskrivit en stor del, en mycket stor del av sin personliga frihet för att vara del i en organisation som är mycket större än hon själv. En soldat kan inte ta ledigt när han vill. En soldat kan inte gå och äta lunch när han vill. Om en order kommer till honom om att åka till en plats, även om det innebär en risk för hans eget liv, så gör han det eftersom han är underställd en auktoritet. Så det är den bilden Paulus ger, en kraftfull bild som vi behöver alltså fundera på hur vi kan tillämpa i församlingen när vi ska underordna oss varandra, när vi uppfyller andra. Så hur ska vi då förstå det här ordet? Varandra. Tre förslag finns det. Tre stora saker. Den första har vi den position som företräds av den så kallade evangelikala feminismen, även kallad den egalitära positionen. Jag har ingen statistik på det här, men uppvuxen i Sverige så skulle jag gissa att det här handlar om mer än 99% av de svensktalande församlingarna i Sverige. Om du har vuxit upp i den svenska kristenheten, är det här troligtvis den position du har vuxit upp med. Och sannolikt också har du fått lära dig att alla andra sätt att läsa texten är förtryckande. Så det är liksom första positionen. Det här är en position som menar att med undantag för de biologiska skillnaderna så måste vi ta bort alla distinktioner mellan könen. Alla distinktioner som har med auktoritet att göra eller som har med olika roller att göra. Och så använder man den här versen som tolkningsnyckel. Hur ska vi se det? En tolkningsnyckel till egentligen allt annat som Nya Testamentet har att säga om de här frågorna. Om äktenskap, familj eller i församlingen eller på arbetsplatsen. Bort med alla distinktioner. Så de menar att det här konceptet av ömsesidigt underordnande innebär att män och kvinnor ska underordna sig varandra på samma sätt. Att vad Paulus egentligen menar när han säger att hustrur ska underordna sig sina makar är att makar också ska underordna sig sina hustrur på exakt samma sätt. Jag citerar en ledande person, Gilbert Bilezikian. Han var en stor inspiration för den här stora kända församlingen Willow Creek, som var väldigt inflytelserik på 90-talet i Illinois i USA. Han säger så här, han var också med i ledningsgruppen i den församlingen. Att lägga till pronomet varandra till verbet underordnande förändrades med helt och hållet. Ömsesidig underordning om inte gör per definition alla hierarkiska skillnader. Den ömsesidiga underordningen förutsätter att alla kristna, oavsett status, funktion, kön eller rang, ska tjäna varandra i kärlek. Alla blir underordnade varandra och det går inte att rättfärdiga några distinktioner mellan dem. Ömsesidigheten gör alla hierarkiska distinktioner irrelevanta inom de kristna gemenskaperna i församling och familj. Fruar ska alltså underordna sig sina makar, och makar ska underordna sig sina fruar på exakt samma sätt. Det är den första positionen. Så det innebär alltså att eftersom Paulus säger att församlingen ska underordna sig varandra i vers 21, och det blir den vägledande principen till slutet av kapitlet, resten av texten. Så det innebär att alla auktoritetsstrukturer försvinner. Och jag vill bara argumentera här med att det är en ohållbar position, eftersom texten helt uppenbart inte är skriven så. Varför skulle Paulus skriva att fruar ska underordna sig sina män, när han egentligen menar att alla distinktioner är borta? Han skulle alltså mena att fruar ska underordna sig sina män, och män ska underordna sig sina fruar på exakt samma sätt. Okej? Fattar det, vi förstår den poängen. Men det är inte vad texten tycks säga. Men låt oss gå vidare då. Texten säger att församlingen är underordnad Kristus. Och med den här biten skulle det vara som Kristus var underordnad församlingen på exakt samma sätt. Okej? Okay. Barnen ska lyda sina föräldrar. Och med den här biten ska alltså föräldrarna lyder sina barn på exakt samma sätt. Och tjänarna ska lyda sina herrar. Och med den här logiken ska alltså herrarna lyda sina tjänare på exakt samma sätt. Det blir ju en ganska absurd tolkning. Det är att tvinga texten att rätta sig efter någonting som jag själv annars skulle uppfatta som omoraliskt. För det är ju helt uppenbart inte det vers 22 och framåt vill säga. Så då måste vi antingen acceptera att texten verkligen är omoralisk. Vi måste antingen hamna i positionen där vi säger, nej men Paulus visste inte. Han var liksom fär av sin kultur. Det här är egentligen inte bra. Så, och det måste vi liksom omreda på vår Guds ord och Guds godhet och hur det är Guds ord verkligen uppbyggt för oss. Eller också så kanske vår idé om vad som är omoraliskt behöver utmanas av texten. Kanske är det så att den här texten verkligen uppmanar oss till någonting som är gott, även om det inte är kulturellt accepterat. Hur som helst så måste vi se. Vi måste se vad texten säger, och därför får vi ju avvisa den här idén att Paulus egentligen menar att alla distinktioner är borta. Och själva poängen är att det finns distinktioner. Så, den andra förslaget på vad Paulus menar med att vi ska underordna oss varandra kan handla om asymmetriskt underordnande. Här säger alltså Paulus, här menar man att Paulus inte talar om en symmetrisk en-till-en-relation, utan snarare att alla kristna har någon som man underordnar sig. Alla har någon som underordnar sig utifrån de auktoritetsstrukturer som Bibeln har satt upp på andra ställen. Så här talar man om att ordet varandra inte ska uppfattas ensidigt, eller förlåt, ömsesidigt, utan ensidigt. Att alla underordnar sig i de sammanhang som det är relevant. Säg till exempel O'Brien, vet han från honom? Jag kommer inte ihåg. Och David Dory, ja, det finns en massa teologer som argumenterar på det sättet. Så här försöker man förstås skydda innebörden i verserna 22 och framåt. Men det tycks vara så att i sin vilja att skydda verserna 22 och framåt så gör man sig av med någonting som också är viktigt. Så ordet varandra, det handlar om ömsesidighet. Det är ju väldigt svårt att argumentera för att det helt plötsligt är en ensidighet i ordet varandra. Det tredje förslaget kallar jag helt enkelt för ömsesidigt underordnande. Och här måste vi hålla två tankar i huvudet samtidigt. Å ena sidan, har Gud verkligen satt upp strukturer för auktoritet? Och det är någonting gott, och det är någonting som gör oss gott om vi följer det på det sätt som Gud har föreskrivit. Å andra sidan finns det verkligen ett ömsesidigt underordnande, men inte på ett sätt som tar bort de strukturer som Gud har satt upp. Här menar man att det underordnande som är ömsesidigt handlar om att avstå från att kräva sin rätt. Och det handlar om att man sätter varandra högre än sig själv. Charles Hodge skrev så här långt innan någon hade hört talas om honom, även en karl feminist. Han säger så här: detta avsnitt inte bara förbjuder stolthet och all förmodad överlägsenhet, utan det också föreskriver ömsesidigt underordnande. Det handlar om en del som underordnar sig i helheten, och var och en underordnar sig de bröder och systrar i tron till vilka han är säkert knuten. Alltså, de bröder och systrar som är i vår lokala församling. Mönstret för den här typen av underordning finns förstås i Jesus Kristus själv. Jesus, Jona läste från Filipperbrevet 2. Han är Guds gestalt. Jesus är Gud, Guds son av evighet. Han ödmjukar sig själv. Han utgav sig själv. Han tog en tjänares gestalt och blev lydig ända till döden. Döden på ett kors. Han kom inte för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt livs tillösen för många. Men i allt detta ser vi aldrig att han abdikerar sin auktoritet som Guds evige son. Han är båda samtidigt. Ett annat exempel är aposteln Paulus. Paulus skriver till församlingen i Korinth och han säger att han har gjort sig till deras tjänare. Men det innebär förstås inte att han har avsagt sig sin apostoliska auktoritet. Han hade formell auktoritet över dem, men i likhet med Kristus underordnade han sig dem ändå. Så Paulus skriver, när Paulus skriver att församlingen ska underordna sig varandra, så är det inte ett sätt för honom att säga att alla auktoritetsstrukturer är utplånade. Nej, de är givna av Gud för vårt goda. Däremot innebär det att vi, alla vi, lägger ner vår vilja för andras skull. Att vi inte driver vårt eget, utan att vi sätter andra högre än oss själva. Så om vi kan hålla båda dessa tankar i huvudet samtidigt, både att det finns strukturer för auktoritet som är goda, som fortfarande gäller, och samtidigt att alla underordnar sig varandra i församlingen, då går vi vidare till nästa punkt och funderar mer på vad är det då vi ska lägga ner inför varandra. Punkten kallar jag för hindret för sann gemenskap. Och här tänkte jag att jag bara skulle följa, ja, han känns ju som en god vän nu för tiden, den walesiska predikanten David Martin Lloyd-Jones, som jag har citerat hur många gånger som helst i den här serien med Efesierbrevet. Och jag tycker han är lite, när han predikar den här texten, det är så bra. Så jag bara tar hans grejer här. Jag har liksom packat ihop dem i den andra punkten. Han säger att vårt jag, vårt själv, är grundorsaken för alla problem. Och det här menar han, det här förstod ju djävulen redan i lustgården, när han frestade människan och sa: har Gud verkligen sagt att ni inte får äta alla träd i lustgården? Han vet att den dag ni äter av den här frukten så kommer era ögon att öppnas och ni kommer att bli som Gud med kunskap om gott och ont. Alltså djävulen appellerar till det här självet, det här jaget, och så säger han: Gud förlämpar er. Gud håller er tillbaka. Ni kan inte underordna er det där. Ni måste hålla fram er själva. Tänk vad ni kan bli. Tänk vad ni kan få. Och samma löfte, vänner, lever kvar hos oss dagligen. Samma tendens att söka vårt eget. Det ledde människan i syn i det paradis som Gud hade gett. Och det fortsätter att vara hindret för sann gemenskap i våra församlingar. Den här viljan att söka sin egen rätt. Viljan att få min vilja igenom. Och Lloyd-Jones, han ger oss en liten profil. Han beskriver olika karaktärsdrag hos en person som är alltför upptagen att söka sitt eget. Han säger att den självcentrerade personen är påstridig, full av åsikter. Den här självcentrerade personen har många olika uppfattningar, starka uppfattningar och av någon anledning verkar nästan alla frågor lika viktiga. Om någon ger uttryck för en annorlunda uppfattning, en avvikande uppfattning, så tar den självcentrerade personen det som en personlig förolämpning. Han tar sig inte tid att lyssna, utan blir fullt upptagen med debatt och i värsta fall avfärdar den andra personen som omoralisk, eller oklok, eller rent av hotfull och farlig. Och så hänfärdar han i förakt och illvilja och ser ner på andra på ett sätt som alltså alla andra som på något sätt har sårat hans känslor. Och det har ju nästan alla gjort. Och då är det inte svårt att se att någon som är så upptagen av sig själv också är en person som ständigt hamnar i konflikt. Inte på ett bra sätt. Det finns ju konflikter som är sunda och hälsosamma. Utan på ett destruktivt sätt. Konflikter som river upp och som präglas av personangrepp. Och dessutom, säger Lloyd-Jones, så hänger alltid det hotet i luften om att lämna. Om den självcentrerade personen inte får sin vilja igenom, ja, då känner han att han måste lämna. Då känner han att ingen har något förtroende för mig. Ingen uppskattar mig och därför måste jag dra. Och så säger han att en person som är så upptagen av sig själv inte heller har någon riktig tid för andra människor. Inte ens om han vill hjälpa någon annan, så hjälper han den andras verkliga behov, utan han hjälper för sin egen skull. Han vill hjälpa på sitt eget sätt och han vill hjälpa de saker som han själv brinner för. Och inte heller är han lyhörd för andras behov i förhållande till sina egna. Om han vill ha något så har han inte en tanke på att någon annan också kanske vill ha samma sak. Och nu vänner, nu inser ju alla, särskilt när jag har koncentrerat det här, att det här är ju en karikatyr som Lloyd-Jones målar upp. Och en karikatyr är ju väldigt lätt att vifta bort. Sådana är det. Eller också kanske man tänker, men det här skulle ju min kompis behöva höra. Varför sitter inte han här just nu? Men låt oss liksom avstå från de sakerna. Alla av oss har ju naturligtvis den här dragen. Inte alla kanske, men någonting. Och eftersom jag känner mig själv, och eftersom jag kan utgå från att ni inte är helt annorlunda för mig, så kan man bara konstatera att alla av oss har någonting av det här. Det här är verklighet i mitt liv och i ditt liv. Och om någon inte känner sig att jag pekar på den, så pekar jag på det också. Det är bara så. Det här är vad vi har att hantera. Den självcentrerande tendensen är någonting som vi alla måste kämpa med på olika sätt. Och det är den tendensen som förhindrar sann gemenskap. Jag, mig och mitt. Och det är precis det här beteendet som Paulus hanterat i en stor del av första Korintherbrevet. I min sammanhang är det första Korintherbrevet. Det verkar ju ha varit en församling full av stora egon, stolta över sina egna gåvor. Du är frestad att säga, ungefär som vår församling. Men jag vill ju tycka att vår församling är bättre. Men vänta, handlar det här i ganska konstigt resonemang? Låt oss bara konstatera att i första Korintherbrevet så får vi dra våra egna slutsatser. Verkar ha varit en församling full av stora egon, stolta över sina egna gåvor, som trängde som att få vara i centrum och som såg ner på andra som var mindre begåvade. Jag tror inte att vi är så illa. Men jag tror att det finns massor med lärdomar för oss. Och till den församlingen skriver Paulus till exempel det 12 kapitlet i första Korintierbrevet, där han säger: Ni måste ju veta, ni måste förstå att ni delar samma kropp. Det finns många delar, men kroppen är en. Det är helt galet av en hand att säga, eller förlåt, av en fot att säga: jag är inte en hand, så därför hör jag inte kroppen. Det vore helt galet av ett öga att säga till handen, säger Paulus: nej, jag behöver inte dig. Och så säger han: om alla vore samma kroppsdel, var vore då kroppen? Och sen går han vidare till nästa kapitel, där han beskriver den väg som vita överträffar alla andra i första Korinthierbrevet 13. Oj, vilken text. Alltså det här är en av... Det finns några texter som jag har svårt att läsa hela texten, för den är så avslöjande. Lukas 18:9 är en text, en farisén på Bibelkommentet. Den här är en annan. Alltså den här är förkrossande. Han säger: om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek, är jag bara ekande brons eller en skrällande symbol. Om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek, så är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger, och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek, så vinner jag ingenting. Kärlek är en tålig mynt. Kärlek avundas inte, den skryter inte. Den är inte uppgjord. Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tänker inte på onda. Den gläder sig inte över orätta, men gläds med sanningen. Allt bär den. Allt tror den. Allt hoppas den. Allt uthärdat. Det är ju en fin text. Och vi läser den på bröllop och sånt. Jag tycker att den är romantisk. Men den här texten är ju skriven för att döda självcentreringen hos självupptagna församlingsmedlemmar. Den här texten är skriven till mig. Och den lämnar inget kvar. Hindret för sann gemenskap är självupptagenheten, självcentreringen. När Paulus beskriver hur församlingen uppfylls av anden och underordnas i varandra, så är det här han pratar om. Den heliga anden dödar den gamla människan och tar bort självupptagenheten och ger oss istället en ny vilja att lägga ner vårt eget till förmån för våra bröder och systrar i församlingen. Låt oss gå till den tredje punkten. Den andefyllda gemenskapens kärlek. När vi uppfylls av det ande, händer saker i vår gemenskap. Jag har nyss nämnt det här övergripande som händer. Att vi kan underordna oss varandra och att anden tar bort vår självupptagenhet. Och här i den tredje punkten så skulle jag vilja precisera lite, sortera lite i vad det är som händer. Det första som händer är att anden sätter oss i kontakt med verkligheten. I den förra predikan så pratade vi om det här. Jag jämförde berusningen av vin med uppfyllelsen av den heliga ande. Alltså när vi berusar oss med vin så blir vi ofta modiga. Vi vågar göra saker som vi inte annars vågar göra. Vi vågar säga saker som vi inte annars vågar säga. Vi går fram till personer och så liksom ger dem vårt hjärtas, liksom, det som ligger på vårt hjärta. Som vi inte skulle gjort annars. Vi blir modiga. Men varför blir vi modiga när vi berusar oss med vin? Jo, för att vi är avtrubbade. För att vi är fördummade. För att vi liksom har tappat kontakten med den verklighet som vi vanligtvis har kontakt med. Men så såg vi att när vi uppfylls av den helige ande så blir vi också modiga, men på ett helt annat sätt. Nämligen att anden sätter oss i bättre kontakt med verkligheten. Och vad menar jag då? Jo, att anden påminner oss om vad som är evigt, vad som består genom alla omständigheter som pågår. pågår just nu. Ande, hjälp oss att lyfta blicken från det som gör oss upptagna här nu till att se våra liv ur evighetens ljus. Och det gör oss modiga. Det gör att den här personen som står framför mig kanske inte är så fullt så betydelsefullt som jag först trodde. Och mer specifikt kan vi säga då att Anden påminner oss om sanningen om oss själva. Och vad är sanningen om oss själva? Jo, när vi var upptagna av oss själva, innan vi föddes på nytt av den helige Ande, var vi på väg mot evigt helvete. Vi är syndare och den väg vi vandrar när vi upptagna av oss själva är en väg mot undergång. Och när vi ser vår egen hopplöshet och när vi ser vilket desperat behov av Guds nåd vi är, så gör det slut på allt vårt storhetsvansinne. Jag var död i mina överträdelser. Jag var förlorad i mig själv. Och det här vänner är början på evangeliet. Det är för att evangeliet säger att alltså den här livsförvandlande insikten om att allt det goda jag har jag fått som en gåva av Gud. Inte för att jag förtjänade det, utan av Guds underbara nåd. När jag var hans fiende så förbarmade sig han över mig. Jesus Kristus gav sitt eget liv för min skull. När allt jag gjorde var en styggelse i hans ögon, förbarmade han sig. När jag var en lögnare och en bedragare, förbarmade han sig över mig. En stackare. Hur skulle jag någonsin, i ljuset av det här, hur skulle jag någonsin kunna se ner på någon annan? Ska jag gå till någon annan och säga att du är bedragare eller en stackare? Vilken dåre! Vilken absolut dåre! När jag ser var jag själv kom ifrån. Hur kan jag hålla någonting emot någon annan? När Anden visar mig evangeliet, vad Jesus Kristus har gjort för mig medan jag fortfarande var hans fiende. När det genom andens kraft får tränga in i mitt hjärta, så kommer jag att ge mig tre förmågor. För det första så kommer jag att ge mig förmågan att höra kritik utan att bli förkrossad. För jag vet att mitt värde inte ligger i vad jag själv lyckas prestera. Det ligger inte i mina egna meriter. Det ligger inte i vad andra tycker om mig. Mitt värde ligger helt och hållet i att Gud har sänt sin son Jesus Kristus, som har gett sitt liv för mig, och att jag genom tron är förenad med honom. Och det kan ingen ta ifrån mig. Och därför kan jag tacksamt lyssna på kritik. Jag måste inte försvara mig, för jag är inte hotad. Om kritiken är sann, är det en utmärkt möjlighet för mig att korrigera så att jag mer kan likna Kristus. Om kritiken är till 95% falsk, kan jag ändå ta emot det med tacksamhet för de 5% som jag behövde höra. Den andra förmågan Anden ger är att jag kan kritisera andra utan att krossa dem. För återigen, jag har ingenting att bevisa. Jag måste inte vara bättre än dem, därför att mitt värde kommer inte från någon ranking. Det kommer från Kristus. Jag kan inte se ner på dem, jag kan inte förakta dem, för jag vet att jag har mycket värre än vad den här personen är. Jag har ingenting att berömma mig av i mig själv. Och den tredje förmågan är att förlåta andra utan vrede som hänger kvar efteråt. För om jag i grunden är övertygad om att jag var på väg mot livets fördärv, men att Kristus genom sin godhet har gett sitt liv för mig, hur kan jag hålla någonting emot någon annan? Allt förakt som jag bär åt andra, all bitterhet, vi vet att det kommer ur att jag innerst inne tänker, så där skulle jag aldrig kunna göra. Och därför sätter jag mig på stad och ge mig själv rätt att bli vittnet. Den som han gjorde med mig så skulle jag aldrig ha kunnat gjort. Så går jag liksom och låter det bubbla. Alltså mitt verkligen vittnet håller mig kvar i min egen självupptagenhet. Om jag ser hur mitt tillstånd var, om jag ser hur dyrbart Jesu Kristi offer var för mig, då kan jag inte hålla kvar tanken att jag egentligen är bättre än andra. Nej, jag är fri att förlåta honom och jag behöver inte ha någon fred efter honom. För jag var lika illa själv. Det sista jag vill säga är att anden också påminner att jag är en del i en kropp. Att det är helt galet att säga till mina bröder och systrar i församlingen att jag inte behöver. Gud har i sin allmakt, i sin fullkomliga försyn, format kroppen till vad den är idag. Varje molekyl gör sin resa genom kosmosen att Gud har bestämt det. Du sitter här idag för att Gud har bestämt det. Du är medlem i den här församlingen idag. För att Gud har liksom komponerat den här församlingen till vårt bästa och till sin ära. Var och en har sin plats i kroppen. Inte av en slump utan genom Guds oändliga godhet. Så om vi tar upp den här armébilden igen, så lär mig Guds ande att precis som en man i armén inte bara kämpar för sin egen skull utan för hela sitt land, så är det en bild av att vi är kristna och vi är kristna tillsammans i en partikulär gemenskap som har ett specifikt antal medlemmar. Det är ett problem och ett uttryck för självupptagenhet när kristna bara besöker gudstjänster utan att någonsin bli del i en given lokalförsamling. Alltså, det är ett individualistiskt förhållningssätt där man tror att det kristna livet handlar om att få ut saker. Liksom, få tryckar eller få vissa upplevelser. Och så är det inte. Det kristna livet är ett liv som levs i gemenskap. Och när jag kommer till en gudstjänst är det förvisso för att bli uppbyggd. Jag får jättemycket. Jag blir uppbyggd. Jag får tillbe Gud. Men det är också för att vara till välsignelse för någon annan. Uppbyggelse för andra. Eftersom vi är en kropp tillsammans. Så vi kommer till en gudstjänst med förväntan på att ordet ska bygga upp oss. Att tillbedjan bygger upp oss. Men vi kommer också med förväntan att jag vill vara till uppbyggelse för någon annan. Jag ska få möta min församling och det är en utmärkt möjlighet för mig att stärka, uppmuntra, bygga upp. Så vänner, låt oss genom anden döda vår självcentrering. Så att vi kan lägga ner våra viljor, oavsett vilken auktoritet vi har. Och istället underordna oss varandra. Den här övernaturliga förmågan att inte söka på eget är kännetecknande både i en levande och hälsosam församling men också i ett levande och hälsosam äktenskap. Och i familjelivet och på arbetsplatsen. Så låt oss ta med den här attityden när vi tittar på den här versen. Och nu